Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hej och varmt välkommen till Soulcare-podden by Ulla Moon. Vi är en spirituell webbshop som säljer magiska kristaller och andra härliga produkter som du kan använda i vardagen för att göra den lite mer magisk. I den här podden så guidar vi på Ulla Moon dig till hur du kan leva en mer spirituell livsstil med hjälp av dina kristaller och ritualer. Vi pratar också en hel del astro, soulcare och hur du kan leva i takt med månen för att skapa dig ditt drömliv. Och ibland så bjuder vi också in inspirerande gäster till podden för att både vi och ni ska få ännu mer härlig inspiration. Men nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt av Soulcare-podden by Ulla Moon.
Välkomna hörni till ett nytt avsnitt utav Soulcare Podcast, och idag är det jag Lovisa som leder ett samtal tillsammans med en så inspirerande och häftig person som heter Anna. Anna är sex- och njutningscoach och kommer framöver här hålla lite workshops och även lite föreläsningar hos oss här på Ulla Moon i vårat nya magiska soul space som vi har invigning av alldeles snart. Vårat samtal kommer handla om allt det njutningsfulla i livet och vägen till hur man kan finna sin egen njutning. Plus massa annat spännande. Så Anna, jag är så glad att sitta här tillsammans med dig idag. Mm. Vi sitter ju i vårat soul space.
Vi gör det. Jättemysigt.
Ja, eller hur? Och verkligen. Jättevälkommen.
Tack. Hur mår du? Tack så jättemycket. Jag mår bra.
Mm. Härligt. Ja. Det är ändå liksom snart februari, det är lite mörkt runt omkring och innan vi började prata om detta så möttes vi ju liksom i att vi båda har på oss rosa idag. Eller hur?
Ja. Men man får göra det man kan.
Liksom, eller hur?
För att musta upp sig.
Mm, eller hur? Och liksom komma med lite härlig energi och sådär. Och jag berättade ju för dig att jag inledde min morgon med att vakna upp ganska trött. Mm. Och jag har nämnt det några gånger för er som lyssnar på podden här liksom, att jag brukar använda mig av kläder och färger och sådär för att liksom sätta mig själv i olika energier helt enkelt.
Ja.
Brukar du också göra det?
Bra idé. Alltså, jag brukar försöka verkligen känna in så här, vad behöver jag idag? Mm. Vad känner jag idag? Och som jag sa till dig så kände jag så här, att jag är så less på att ha stickade tröjor och jeans på mig.
Mm.
Så jag kände, jag gick och letade fram en klänning och behövde också färg. Mm. Eftersom det inte är så mycket färg där ute.
Eller hur? Det är verkligen så. Och det är som skillnad, jag vet inte hur det ser ut hemma hos dig. Men i mitt hem så är det ju bara färg. Vi har ju inte en enda vit grej egentligen i vårat hem. Ja, lite utav vårt golv i badrummet är vitt. Men annars är det liksom ingenting vitt.
Mm.
Och att gå ut då i det här ganska gråa så kan ju både vara väldigt skönt, för att det kan ibland vara lite avsvalkande när man är i mycket färg. Men också så här en stor kontrast.
Absolut. Mm. Jag har ju precis som du en hund.
Mm.
Så jag har försökt att så här inspireras av henne också. Just så här, för hon njuter ju av vad det än är ute. Ja, så att jag försöker liksom så här också se vad är det hon ser.
Mm. Vad fint.
När naturen är så.
Ja, alltså,
jag måste återigen ta hjälp av det man kan ta hjälp av.
Men det är också så roligt, för jag blir lite full i skratt. För att prillan är inte särskilt njuterifull när vi går ut. Mm. Om det typ regnar eller om det är lite blött på marken. Eller om det är liksom, ja men du vet, sådär, för tidig morgon. Hon ligger ju helst och sover ganska länge liksom. Så jag bara ser det framför mig när hon bara vägrar liksom gå ett steg till när det är liksom lite blött så här. Eller om det är för grusigt, det tycker inte hon heller om liksom. Mm. Men jag förstår din tanke.
Det är jättefint. Jag håller bland dem.
Det är olika. Ja. Frillan är ju en liten prinsessa här. Mm. Men vad fint. Anna, alltså,
Jag tycker ju verkligen att du är så spännande. Vi har ju mötts nu några gånger. Och jag har ju fått liksom... äran att få liksom läsa på lite grann om dig och vad du har, vad du skapar och vad du har liksom gjort för någonting. Du har gjort så sjukt mycket spännande grejer. Jag är jätteinspirerad verkligen. Och jag skulle bara vilja dyka lite grann i hur du liksom ser på vad sex- och njutningscoach är för någonting. För det kan ju egentligen vara ganska kanske brett, tänker jag. Eller?
Ja, absolut. Ja. Jag kan berätta hur jag jobbar.
Mm.
Och jag har ju liksom en bakgrund med många år av yoga och yogalärare. Jag har drivit en yogastudio och haft väldigt mycket mindfulnesskurser och föreläsningar. Och så det har hela tiden varit min ingång. Och också självmedkänsla. För att ju mer jag själv utforskade självmedkänsla som ett eget verktyg. Och också med människor som gick på kurser. Så det var min ingång till att utforska sexualiteten mer. För att jag tror att det kanske inte hade varit möjligt för mig i alla fall. Om jag inte hade med ett väldigt så här snällt verktyg. Att utforska så här, men vänta, det finns nog mer i min sexualitet att utforska. Och hur fri kan man bli i den och vad innebär det att vara fri i sin sexualitet? Så det har jag ju med mig väldigt mycket i den coachningen som jag erbjuder. Dels så använder jag de verktygen själv när jag coachar någon, men också liksom i själva coachingsprocessen. Så jag brukar säga ibland att jag är somatisk sex- och njutningscoach, men ibland så missuppfattas det, för att jag gör inte coaching där jag berör människor. Men det somatiska är att vi går ner i kroppen.
Just det.
Och letar och undersöker och ser vad vi kan hitta där. Eftersom det är ofta där olika rädslor sitter, skam, tidiga upplevelser som vi har haft i livet som vi kanske har glömt bort eller vi har förminskat deras betydelse. För att få tag i dem och integrera dem och ta hand om dem med kärlek så att vi kan bli så fria som vi vill bli.
Gud vad spännande. Jag vill verkligen höra mer om det här med vad som är fritt. En fri sexualitet. Men jag är också lite nyfiken på liksom, grunden till hur kom du in på yoga, mindfulness, liksom, vad var det som lockade dig och hur, när och hur och, tell me everything.
I will. Men jag var sökande liksom, väldigt, väldigt tidigt utan att veta att jag var det. Jag tror ibland så brukar jag tänka på mig själv som att jag hade något slags dåligt samvete nästan från att jag föddes, eller det hade jag väl inte från då, men jag växte upp på 70-talet, 70-80-talet när det var väldigt mycket så här, tänk på barnen i Afrika, ät upp maten och så, här, så det fick mig väldigt tidigt att reflektera kring så här, men hur kommer det sig att jag har det så bra letade jag, men jag visste liksom, det pratades inte så mycket om yoga, mindfulness, sådana saker, men jag vet att jag beställde någon yoga nidra, jag tyckte den var jättekonstig, men ändå drogs till den och ville inte berätta för någon, för jag tyckte den var lite wacko. Och sen så var det när jag var ungefär 23 år, så men då reste jag med en vän i Asien, och vi var båda så här, ja men törstande, letande, sökande. Och på den tiden så hade man ju så här Lonely Planet. Och då så stod det några rader om att det var ett så här 10 dagars tyst meditationsretreat på Koh Phangan. Och vi bestämde oss att åka dit utan att ha någon koll egentligen. Men vi bara kände att liksom det här. Så vi hade ingen koll på att vi skulle vara tysta i 10 dagar. Och ja, alla regler och så där. Men det var någonting som var verkligen så här. Och jag brukar se på det, den upplevelsen som en sån här milstolpe. Eller,
skifte liksom.
Ett skifte. Som, för innan dess hade jag också otroligt mycket liksom, jobbiga tankar. Jag visste liksom inte vad jag skulle göra av dem. Så att meditationen kom in i mitt liv där. Som en sån stor hjälp.
Mm.
Sen kom yogan in senare. För jag hade en väldigt stark föreställning om att jag var för stel för att hålla på med yoga. Vilket har hjälpt mig jättemycket i att möta människor i studion och sådär. Mm. För det är ju fortfarande tyvärr en sån stark föreställning.
Mm. Men jag tror kanske lite rädsla liksom, för att absolut. Våga utmana sig själv liksom.
Ja, och så. Jämföra sig med andra och känna att
inte vara bra nog
liksom. Inte vara bra nog, inte vara värdig.
Man kommer inte ner med händerna till marken.
Nej, men liksom. Precis, får jag vara här?
Ja, exakt. Ja.
Är det här för mig?
Ja, det är faktiskt väldigt roligt, för vi har, min familj så har vi gått på yogakurser genom åren liksom, sådär. Jag, min mamma, pappa och lillebror.
Ja, vad fint.
Ja, jättemysigt faktiskt. Då gick vi första gången när jag och min lillebror gick i högstadiet typ. Och de har tagit med oss. Men det var alltså roligt, för jag och min pappa sitter alltid längst fram och bara så här, du vet, jättededikerade och bara älskar det här så mycket. Och min mamma och min lillebror sitter liksom längst bak och fnissar, för de tycker att de är stela som kassaskåp, så de brukar säga. Så det är verkligen så roligt, så här, skillnad. Vi är verkligen så här, ja, två olika delar i den yoga, eller verkligen yogasal liksom.
Verkligen fint att ja. Ni har gjort det tillsammans.
Ja, verkligen. Jättemysigt.
Så för mig tror jag det var liksom meditationen som, och de, jag är väldigt glad att det där första retreatet, de hade väldigt mycket medkänsla. Så jag tror att det var det som gjorde att jag också vågade. De hade också lite yoga där, och då förstod jag att det handlar om att vara i kroppen och känna kroppen. Och ja, de gjorde det på ett väldigt fint sätt. Så det var på något sätt ingången, och sen så hjälpte det mig. Jag hade en ätstörning när jag var tonåring som jag på något sätt trodde att jag hade botat mig själv ifrån. Duktig. Men den ändrade mer bara skepnad, så att det blev väldigt värdefulla verktyg för mig i den läkningsprocessen.
Gud, jag kan tänka mig det. Ja. Verkligen. Ja. Jag tror att det känns ändå som att det är många som har så utmaningar med sig själv och eller med sig själv, men med livet och med liksom samhället och allting som är runt omkring en, som dras mycket till just yoga och meditation. Faktiskt, för att det finns någon form av stillhet i det. Och någon form av, eller jag upplever i alla fall det så. Jag har också, liksom du, haft mycket utmaningar när jag varit yngre och också gått igenom mycket jobbiga händelser och trauman och sjukdomar och sånt där. Och för mig har det också varit väldigt viktigt att använda mig av mindet liksom, för allting sitter ju där någonstans liksom. Och just få lite stillhet och också lite förståelse för sig själv. Och ibland också så här upplever jag att det har varit väldigt viktigt att känna att en känsla, en upplevelse är egentligen bara en känsla, en upplevelse. Det är inte någonting som 100% definierar mig som person kanske, utan den är där under en viss stund, likadant som om man säger lycka är en känsla liksom. Det är ingenting som är konstant, som alltid är där, utan det kommer och går så. Och det tror jag för mig var jätteviktigt, och att jag fick det verkligen till mig i meditation och tuna in med sig själv liksom.
Ja, men verkligen. Och att inte tro på sina tankar nödvändigtvis. Kunna välja, kunna, för då behöver man ju inte på samma sätt vara besatt av att man ska förändra sina tankar. Precis. Om man kan lära sig att få den här distansen till att så här, det här är tankar och jag kan välja om jag ska tro på dem här eller inte. För att det blir väldigt, väldigt tufft när vi identifierar oss med både tankar, och tankar är dessutom så extremt flyktiga, så då blir det väldigt svårt, vad är jag i allt det här?
Precis.
Att få den där möjligheten att zooma ut och kunna liksom titta på dem mer.
Lite perspektiv liksom. Ja, precis. Ja.
Verkligen.
Spännande. Och sen har du då liksom, hur kom det sig att du utbildade till yogalärare sen då? När gjorde du det?
Ja, men jag och min man, vi bodde några år i Burma. Då jobbade vi med biståndsarbete. Och under den perioden började ifrågasätta hela det som jag egentligen hade drömt om, ja, men väldigt, väldigt länge, och när jag pluggade på universitetet. Så här. Men det, för mig personligen så skavde det för mycket. Det, jag fick inte ihop det här med, ska vi verkligen vara här? Är det verkligen rätt att just vi är här i den här kontexten? Så att det var när jag var gravid i Burma, så var jag sjukskriven några veckor för att jag var så illamående. Och då på något sätt, när man ligger så där och inte kan, alltså man kan inte, jag kunde inte röra mig från sängen, då kommer man inte heller bort ifrån liksom sina inre djupare röster. Och det var så tydligt att så här, det här är inte det du ska göra. Och det blev också på något sätt, så blev jag lite jag fick en insikt i under tiden i Burma att man kan åka till andra sidan jorden för att hjälpa människor, men man kan också vara i sin egen hemmakontext. För någonting som jag lärde mig i Burma var att det fanns massa problematiska saker där, så jag ska verkligen inte romantisera den situationen, men det som jag upplevde att människor hade var en ja, men det fanns inte stress på samma sätt, det fanns närvaro på ett annat sätt, det fanns skratt liksom i vardagen på ett annat sätt, och spiritualitet finns i samhället på ett annat sätt. Så jag bara kände så här, det finns jättemycket saker att göra hemma. Och då hade vi börjat yoga liksom i, ja, men i länderna i regionen, Indien och Thailand. Och, så att vi bestämde oss 2 år innan våra kontrakt var slut. Att så här, men, vi fördjupar oss så mycket som vi kan med yogan under tiden vi är i den här fantastiska regionen. Och sen så flyttade vi hem. Och då var kanske inte tanken riktigt att vi skulle öppna en studio så där snabbt som vi gjorde. Men det var en lokal som bara låg precis bredvid tunnelbanan i Aspudden. Och bara, men den bara är här och den är klar. Och det var inte så stor investering. Det var ju att köpa mattor och så tog vi liksom soffkuddarna typ. Så var det början.
Ja.
Så var vi så här, men vi testar och ser.
Sen har det gått jättebra ju. Det
fanns ju en efterfrågan, en nyfikenhet och så.
Verkligen. Mm. Ah, gud vad spännande och vilken upplevelse att få liksom verkligen connecta med allt vad den spirituella världen är så liksom på en sån kraftplats egentligen. Mm. För det upplever jag det som i alla fall mycket och att man ändå får uppleva den här liksom, precis som du pratade lite grann om, med ett ganska avskalat levande, men ändå att det finns så sjukt mycket liksom skratt och glädje och närvaro och lugn liksom i det. Ja. Som vi ibland här i västvärlden kanske kan sakna lite grann för att vi kanske har en annan tempo eller liksom en annan kulturell liksom balans i vardagen.
Verkligen, tempot var ju verkligen någonting som var annorlunda på gott och ont.
Ja,
ibland
som såklart. Ja.
Man ju blev frustrerad på det. Men jag upplevde ofta att liksom, det fanns den här saker tar den tid det tar. Mm. Och det kan ju också bero på då att det inte finns sociala nätverk på det sättet. Så här förlitar vi oss väldigt mycket på myndigheter och staten. Och liksom att, men där fanns ju inte det. Så då blir det ju att människor hjälper varandra på ett sätt.
Mm.
Och det är ju också väldigt vackert. Ja. Även fast det är fantastiskt såklart. Ja. Men det ena behöver ju inte ta bort det andra.
Precis. Och jag tror att så här, det är nog ganska viktigt också att poängtera liksom generellt. Att så här, det finns någonting fint och någonting positivt med allt. Mm. Och det finns många gånger också någonting som kanske skaver lite grann. Eller som inte är superhärligt med mycket. Mm. Så att det ena precis behöver inte utsätta det andra. Man kan se på saker och ting på ett fint sätt. Oavsett vad det är någonstans, tänker jag.
Ja.
Faktiskt, om man kan dras till olika saker.
Ja, men verkligen.
Vi har ju jätteprivilegier här i Sverige.
Ja,
vi har ju hur mycket som helst. Men vi är ändå ett av de länderna som mår sämst.
Ja.
Någonstans. Så att, och det måste ju ändå någonstans säga någonting, tänker jag.
Mm.
Kanske behöver lite mer lugn. Dra ner tempot lite grann. Jag vet att jag behöver göra det i alla fall.
Ja, men jag tänker också det här. Någonting, och man behöver inte kalla för spiritualitet, man kan ju kalla för vad som helst. Väldigt många människor verkar ju uppleva det i skogen. Mm. Sen kan man ju sätta vilket ord man vill på det. Men att få kontakt med någonting som är större än en själv eller som man kan vila in i på något sätt. Känns det ju inte som att väldigt många har ett behov av.
Ja, men verkligen. Och jag upplever nog också så här, nu kanske inte jag liksom har så sjukt mycket erfarenhet om jättemånga olika tidsepoker, men jag upplever ändå att efter covid och efter corona, när man ändå liksom var mer hemma på ett sätt och man var tvungen att liksom ta bort jättemycket planer och stress i vardagen och grejer, även fast jag var väldigt mycket som stressade ändå såklart på andra sätt. Men jag upplever nog ändå att man har blivit lite mer medveten efter det. Och kanske också har känt ett större behov av en lite lugnare och mer medveten vardag. Har du också känt av det?
Ja, men alltså när du säger det, och jag tänker att det är ju ändå, det var ju häftigt med det som hände där, för det känns ju också som att det öppnat upp för en ganska stor förändring, att väldigt många verkar kunna jobba hemma några dagar och kanske få ett annat, jag vet inte, men kanske få ett annat lugn där. Kunna ta pauser. Sen finns det ju risker med det också. För jag har vissa som inte tar några pauser överhuvudtaget när man sitter hemma. Så det kanske är olika. Men jag är också fascinerad över vad som hände där. Och med olika vanor och sådär. Vilket också är så hoppfullt. För det betyder ju att vi kan kollektivt skapa förändring.
Precis. Verkligen. Jag jobbar ju en del hemma. Nu också faktiskt. Och jag tycker att det är jättehärligt för att jag känner att jag får väldigt mycket gjort när jag är hemma. Sen är det ju också jättetacksamt för mig att jag har Prillan till exempel. För det gör ju verkligen att jag alltid kommer ut på promenader. Och det tror jag att man verkligen kan anamma om man jobbar hemma. Att man verkligen så här tar sig några små korta pauser. Man kanske stretchar lite grann. Eller bara går och gör en kopp te. Sätter sig och bara mediterar i några minuter. Eller bara ta ett varv liksom runt kvarteret. Eller få andas lite luft. Liksom. Det tror jag är en jättebra grej att göra. Just när man sitter hemma.
Verkligen, verkligen. Och där kan man också göra små njutningspauser.
Exakt! Jättefint! Och hur är en sån? Vad skulle man göra då?
Till exempel? Man kan göra vad som helst. Det finns ju njutning att upptäcka överallt. För ibland när man säger ordet njutning så är det kanske att någon tänker direkt på någonting sexuellt eller sensuellt. Och det kan det ju absolut vara. Men det kan ju också vara Alltså jag kan få den där när jag inte känner mig stressad. Då tycker jag att jag kan hitta njutningen precis överallt. Så det är verkligen för mig så, jag så här, stress, det är liksom, det tar verkligen lätt bort njutningen. Men det kan ju vara att just så här, ja, men om man tycker om te eller kaffe, bara verkligen inta sin första kopp bara. Det behöver inte vara hela koppen så, men liksom bara tillåta sig själv att bara få känna den där fantastiska smaken, doften.
Och men göra det med mer närvaro kanske på ett sätt. Ja, och vara där när man dricker den här koppen, eller jag vet inte, man kanske tar en någon god liten så här njutningsdessertgrej efter lunch eller någonting sånt där, som bara gör att man får lite mer njuteri i vardagen.
Ja, verkligen. Ja. Alltså det kan vara sådana små, små, små grejer. Det kan ju vara att om man har lite huvudvärk att bara, och det är ju närvaron i nyckeln i allt, all njutning, att bara sätta sig och massera sitt huvud. Och
det är så
skönt. Okej, nu sätter jag på den här låten och så får jag göra det under den här tiden. Så det kan ju verkligen vara små saker, men använda sina sinnen är ju generellt ett fantastiskt, att man tar den där duschen på morgonen eller man tar den, när man än tar den, och tillåter sig själv att få vara där och känner, det är ju otroligt sensuellt att få varmt vatten på sin kropp.
Jätteskönt.
Men ibland kan det ju vara att man står och repeterar sin dag liksom. Så missar man de där stunderna.
Precis.
Jag upptäckte, det här kan låta lite konstigt, men jag upptäckte här om dagen när jag stod och borstade tänderna med så här eltandborste, så bara kom jag på att så här, men jag har ju liksom, fast det är el, liksom ändå hjälp till. Och liksom så här, men nu måste jag prova att så här, bara dra den, så här, bara hålla den. Och det var jättenjutningsfullt. Men gud, det är liksom, de finns ju de här. De finns ju lite överallt.
Verkligen. Ja, men jag håller helt med dig. Jag ska faktiskt ge ett litet tips, för jag, när man duschar, så bara för att inte liksom komma in i de här olika tankarna, eller du vet, under dagen och såna här saker. Jag brukar faktiskt, nu har vi högtalare i liksom badrummet, men annars brukar jag ta med min telefon in. De flesta telefoner nu är ändå vattenstänksäkra liksom. Och sätta på någon härlig så här, lite meditationsmusik eller någon sensuell musik eller någon form av musik som får mig att liksom stanna upp lite grann och vara mer i nuet. För att lättare liksom kunna ta bort tankar om man liksom har en stressig dag till exempel. Och också en sån här grej att har man en väldigt, väldigt stressig morgon till exempel, så brukar jag sätta en timer på telefonen att nu ska jag verkligen göra just den här grejen i så här många minuter. Jag ska inte avbryta innan för att jag känner mig stressad. Och att jag sätter en timer och så måste jag fullgöra detta. Hur jobbigt och stressad jag än egentligen känner mig, för att klockan aldrig ringer liksom, så ska jag ändå göra det. Förstår du? Jag tänker,
jag tycker
att den här små, man tvingar sig själv lite grann till att faktiskt ta sig själv de här stunderna.
Ja, men för att nya vanor, jag tror, och det jag märker med många av dem kvinnor som jag mest jobbar med, möter att njutning kan också vara, kan finnas så många lager programmering över det, att det är lyxigt, att det är själviskt, att det är, ja, men många sådana där, så att förändra vanor, vi kan ju behöva hjälp för att göra det. Men badrum är ju superbra, för de är ofta lite varmare, man kan stänga och man kan känna sig verkligen så här trygg och privat där. Och där är man ju ofta någon gång naken. Och då kan man ju också använda den stunden till att man smörjer in sig med någonting. Att verkligen så här, ja, men göra det som en kärlekshandling till sig själv och till sin kropp.
Verkligen. Det, jag har pratat om det flera gånger här i podden, men jag har ju en rutin som jag alltid gör efter att jag har duschat. Och känner jag att jag inte har möjlighet att göra den, så duschar jag heller inte. Så, men jag ställer mig alltid naken framför spegeln och smörjer in mig själv efter att jag har duschat, för att verkligen så här känna på kroppen liksom, och ta på kroppen. Och sen behöver inte det vara liksom, det behöver inte vara jättelång tid, utan det kan bara ta en minut, men alltid så här, du vet, att man smörjer in sig och tar på kroppen och verkligen stannar upp och känner in hur det känns, just för att hela tiden vara närvaro och det närvarande. Och för mig har det varit jätteviktigt att göra det, för jag har också haft lite så här, men ätstörningar och problem med kroppen och liksom jobbigt känsla kring vissa saker. Och då har det varit så viktigt att bara känna in och så här, men hur har kroppen förändrats liksom? Man blir äldre, allting ändras lite grann och så här, saker och ting händer. Och jag tycker att det är en jättefin stund att ge sig själv. Och jag tror också att det är en bra början någonstans, för att börja lära känna sig själv och sin kropp.
Verkligen, jag tror också det. Och många gör ju det, smörjer in sin kropp i alla fall.
Ja.
Så att det kan ju vara ett sätt att börja. Och tycker man att det är utmanande beroende på vilken relation man har till sin kropp, så kan man ju göra några delar. Kan ju göra några delarna med närvaro.
Ja.
Och kan ju också sätta en intention. Jag brukar tänka på händerna som liksom en förlängning av hjärtat. Att de liksom kommer ut, armar, händer. Så man kan ju sätta en intention att så här beröra sin kropp med kärlek. Och det fina med intentionerna är att man behöver inte tvinga sig själv att man ska känna någonting. Men att så här, jag har en intention om att den här stunden så bemöter jag de delarna av min kropp som jag berör med kärlek.
Jättefint. Hörde om det, för jag tänker att det är ju ändå, jag upplever också att det är många idag, mycket mer, att vi börjar prata lite mer om just så här närvaro, vi börjar prata lite mer om liksom njutning och om kvinnlig njutning och att det ska bli mer liksom öppet accepterande och liksom ta bort lite grann så här tabut kring vad det kan vara någonstans där, och kanske försöka ta bort lite press och stress och krav kring det. Upplever du också att det liksom känns som att folk har ett, eller att man har ett litet behov av att liksom beröra det här ämnet?
Jättemycket. Och jag tror att det är en anledning också till att jag dras så mycket till att jobba med de här frågorna. Just för att det ligger olika lager av tabun och programmering. Och ibland så ligger det ju nästan som tabu att jag inte har några tabu i så fall, för det ändå finns. För att vi på något sätt har det som ett krav att vi ska vara så frigjorda. Och, ja, så.
Mm.
Så jag tycker att det är superspännande att hitta vägar liksom, in till hur kan vi prata om det här. Och ett sätt tycker jag är att på något sätt erkänna att vi har en kollektiv programmering. Oavsett hur vi har vuxit upp i vår liksom, familjekonstellation så finns det en kollektiv programmering om hur vi pratar om sexualitet, hur det skrivs om sexualitet nu och också bakåt. Så att vi kommer inte in i den här världen liksom helt, ja, vi kanske kommer in i en isolation, men sen så påverkas vi av allting tidigare som har hänt. Så att, det är inte alls konstigt. Och våra föräldrar har ju pratat och gjort så gott som de har kunnat beroende på vad de har fått och så vidare. Så det är inte liksom konstigt på något sätt. Och just därför som jag tycker om att prata om kravlös njutning. Därför att vi kanske inte ens tänker på att det finns, kan finnas mycket krav i. Alltså det kan finnas krav på att vi ska få ut någonting speciellt, att vi ska få en speciell orgasm, eller att vi ska få en klimax, eller att att sexualiteten måste se ut på ett visst sätt. Och det kan ju också hindra att man ens vill närma sig dit. Man orkar kanske inte. Jag hör ganska många kvinnor som är så här, ah, men jag har liksom jobbat och presterat hela dagen och så på kvällen ska jag min partner göra en invit och jag bara orkar inte. Och då vill jag väldigt gärna bjuda in till att det behöver inte vara någonting som man ska göra och prestera i, utan det kan vara någonting som man mer slappnar av in i, får sjunka in i, snarare vara i sexualitet än att göra sexualitet och nu måste det här hända. Och liksom, det kan ju vara någonting som man kan sitta och reflektera kring själv. Så här, vad tänker jag? Om jag tänker att jag har sex till exempel med en partner. Har jag idéer om vad som måste innehållas där? För att det kan ju se ut på massa olika sätt. Absolut. Och det kan dessutom avbrytas precis när som helst. Okay. Att så här, men vänta, nu min energi, liksom den. Ja, och, så att, kommunikation är ju också en väldigt, speciellt när vi pratar om sexualitet med en partner, en väldigt viktig del. Så att vi känner oss trygga i att så här, vi bara kan flöda med och sen om, ja, att det inte behöver ha något speciellt avslut och alla de där delarna.
Absolut, jättefint och jätteviktigt att du belyser det här tycker jag, för det är ju verkligen så sjukt sant. Och just den här grejen med att man inte orkar och den energin, alltså den är ju fullt förståelig för man har liksom så mycket andra saker man ska göra och man kanske själv också har en föreställning om att om jag nu ska gå in och göra den här grejen så vill jag också uppleva någonting specifikt liksom för att det typ ska vara värt det eller vad det nu kan vara för någonting. Men jag kan tycka att egentligen det kan vara minst lika fint och härligt att bara få ligga nära någon i en sån stund. Och jag tror också att det är viktigt, precis som du säger, just det här med kommunikationen, att man också så här, ja, men våga berätta för någon att så här, just nu vill jag detta eller jag vill inte detta, eller förstår du vad jag tänker liksom. Men tänker du att, för när du ändå har liksom coachingsamtal då liksom, eller när coachar, har du liksom då framförallt med de kvinnan i en relation eller kan man också ha det med båda?
Så man kan ju såklart ha det med båda. Nu har jag några manliga klienter som jag ska börja med, men jag har haft en dragning och jag har en dragning till att jag vill verkligen stärka kvinnor att också äga sin egen sexualitet. Det dök upp också på några kvinnoretreat som jag hade, att det var någon kvinna som sa, men jag förstår faktiskt inte vad du menar när du säger äga sin sexualitet. Så började jag reflektera kring att, men vänta, hur länge sedan var det blev liksom ett brott att våldta en person i ett äktenskap. Det var ju liksom inte så länge sedan.
Nej.
Så att det kanske inte är så konstigt att vi faktiskt inte riktigt förstår vad innebär att äga sin sexualitet. Så det, jag tycker att det är väldigt spännande att jobba med det. Att, så här, att vår sexualitet är vår egen och njutningen kommer från vår egen kropp. Det är liksom, det är själva utgångspunkten. Och sen kan vi välja att bjuda in en eller flera om vi så vill. Och liksom dela den sexualiteten med oss. Men i första hand så är det i vår.
Mm.
Och få känna det liksom. Ja, det här är min. Och få liksom utforska sin kropp. Och många kvinnor som jag träffar har känt skam kring att utforska sin kropp. De kanske har onanerat. Men liksom det har ändå varit så här, känt skamfyllt. Och kanske ändå skett med en energi av skam. Så att också så här. Jag brukar prata om självnjutning bara för att på något sätt få två olika koncept. Och man kan ju använda vilket ord man vill, men att liksom skapa så här självnjutningsritualer, så att om många av dem som jag träffar kanske är vana vid att yoga eller meditera eller inte, men då brukar jag precis så som du gör för att när du sätter och mediterar, så kan du bjuda in dig själv liksom med rökelse eller vad du än gillar, ljus, vackra saker runt omkring dig, en härlig filt. Och att kanske ha en spellista med härlig musik och beröra sin egen kropp. Men att liksom, lite så som du hade i badrummet, att det när spellistan är slut, då är, liksom, är ritualen slut.
Mm.
Så att den inte är så här, ah, det är när det här och det här eller det här har hänt. För då är det väldigt många, i alla fall av de som jag har träffat, som är så här, nej men så kanske det inte blir så, då blir jag så besviken. Och så, nej men det här är bara för att du ska få känna din kropp och se vad den vill i det här ögonblicket. Mm.
Just den här stämning liksom och bara komma i ett visst flow.
Ja.
Jättefint. Mm.
Och det kan ju i sin tur också vara väldigt hjälpsamt tillsammans med, det är det jag hör från mina klienter, att när de får det där utrymmet att bara utforska det för sig själv, så kommer det ha en effekt i relationen också.
Ja. Oh, men gud vad spännande. Jag kan tänka mig så här att det finns en del funderingar kring, och kanske också lite så här, hur man vågar öppna upp för sin partner kring detta. Och det kanske kan vara så här att ens partner kanske är ganska stängd för den här typen av tankesätt. Eller förstår du vad jag menar? Mm. För det är ändå så här.
Absolut.
Man kan ändå uppleva att det finns vissa människor ändå som kanske inte är lika öppna för att vara öppna. Om jag förstår vad du menar. Ja.
Mm.
Hur tänker du kring det liksom? Har du något tips liksom, på hur man kan tänka? Om man vill börja fundera på detta själv liksom, innan man går till någon coach till exempel.
Ja, men absolut. Men då kanske jag skulle bara börja.
Mm.
Utan att kanske den här partnern... Alltså, för det här är ju någonting för ens egen skull. Att utforska. Men jag har haft en del som har sagt att jag skulle vilja komma för coaching hos dig. Men jag är orolig för hur min partner ska ta det här. Och då har jag gett som tips att bara prata med din partner. Prata med din partner om att du vill liksom lära känna din egen kropp bättre. Och det i sin tur kommer ju skapa massa utrymme i eran. Så det kommer ju inte, det är inte så att nu kommer jag inte vilja. Snarare oftast brukar det vara tvärtom.
Mm, mm.
Men återigen att kommunicera. Och det behöver ju inte betyda att den partnern nödvändigtvis vill gå och utforska alltså, coaching och så, men jag tror att om man är tillsammans med någon där man bryr sig om varandra, att om man kommunicerar det på så här, det här är viktigt för mig och jag känner att jag vill utforska min egen kropp, och då kommer jag kunna förhoppningsvis öppna upp mer tillsammans med dig och känna mig mer fri där. Och jag tänker att jag hoppas att
ja, eller hur? Ja. Ja, det hoppas jag också verkligen. Men jag tänker också jag hoppas verkligen också det. Och jag tänker också så här att man idag när man kanske jag går in på lite så unpopular opinion, men just när man tänker så här, man kollar på porr och man får liksom få en föreställning om vad sex ska vara och man väldigt tidigt egentligen, jag menar vi lär oss ju som kvinnor och säkert män också för den delen, många där som lär sig att vår sexualitet inte är vår egen, utan att det är någonting som någon annan ska ta, eller förstår du hur jag tänker? Ja. Och att egentligen det som är vår första programmering, så att vi egentligen är lite sjukt i vuxen ålder någonstans, eller när vi väljer att göra det, jobbar med att det ska bli vår egen.
Ja.
Och någonstans har vi också då levt så länge i att ge bort någonting som är väldigt, väldigt viktigt och kanske väldigt liksom vårt eget liksom.
Mm.
Och att det då kan vara ett visst hinder eller utmaning i att bara öppna upp för att så här bjuda in till det.
Mm.
Ibland kan ju också ett sånt samtal kännas, kan jag tänka mig, för motparten. Jag har ju inte nöjd. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Aha, gillar du inte det här som vi gör? Liksom? Och det kanske man gör ändå. Fast man kanske skulle vilja gräva lite djupare. Mm. Eller bara hitta någonting mer. Liksom.
Ja. Mm. Ja, men precis. För att jag förstår vad du menar. Att det kan bli väldigt så här som att man så här,
allt är ja. Och det är ju inte så.
Nej. Nej, men man kanske kan prata om det. Jag skulle vilja lära mig själv.
Mm.
Jag har tagit in så mycket intryck från andra kanaler.
Ja.
Och det är spännande. Mm. Men det finns andra sätt att utforska sin sexualitet på.
Mm.
Men jag tror att jag hade ett fantastiskt fint samtal på julafton med två lite yngre kvinnor.
Mm.
Slutet av 20 och precis 30. Yngre än mig då. Och vi satt och pratade just om sexualitet och så här, och då pratade de väldigt mycket om hur de kallade sig själva, att de var väldigt porrskadade. Och att den ena just pratade om att det var så svårt att hoppa av den där rollen som hon hoppade in i. För att hon sa det att liksom, jag märker att den här partnern som jag är med, han går igång när jag hoppar in i den rollen. Och då går jag igång på att han går igång. Och det är ju inte något fel. Alltså om, jag är så här för allting som om det finns samtycke.
Mm.
Men det som man kan... Det som kanske är svårt att få i den typen av sexualitet är ju den här otroligt nära intimiteten som man kan få när båda är fullt ut närvarande i sina kroppar och subtila förnimmelser av det som händer där. Och också då när man har någon självnjutningsritual med sig själv, att vara så intim med sig själv. För det kan ju ge så många andra saker än just den njutningen där, utan det ger en fördjupning av självkännedom eller det ger en fördjupning i relationen till den andra personen när ingen av oss är någon roll, utan vi är i ett väldigt öppet möte med varandra.
Verkligen. Jag kan också uppleva, för min egen del i alla fall, så nu lever jag ju i en parrelation. Och en otroligt fin sådan liksom, så där. Jag har fått jättemycket lärdom och min partner har ju verkligen hjälpt mig och stärkt mig i mina liksom, sexuella trauman och allt detta. Liksom, han har verkligen sett mig och healat mig väldigt mycket i det på ett jättevackert sätt. Men det jag upplever, du vet, när man kontra när jag har varit singel, så jag har haft mycket, mycket mer egentligen naturliga, men typ så här, som jag kallar för self-pleasure ritualer. Det var liksom en del av min kvällsrutin, det var en del av min morgonrutin och du vet alla de här grejerna. Men jag tror att det är lätt, nu vet inte om det är många som också är en parrelation som håller med mig, men det är lätt att man liksom sätter njutning sammankopplat med just bara sin partner, och att det är lätt att liksom, nej men, du vet, nej men jag kanske hellre då gör den här andra grejen på morgonen. Eller jag kanske inte går och lägger mig en halvtimme tidigare och får min egen self-pleasure ritual liksom, innan min partner också kommer och lägger sig. Att man kanske bortprioriterar sin njutning för sig själv. Har du något bra så här, tips liksom, på hur man kanske skulle kunna, ja, men förutom då kanske gå och lägga sig en halvtimme innan liksom, men bara för att få in liksom, för ibland kan det vara svårt när en partner är hemma till exempel. Förstår du vad jag tänker?
Ja, absolut. Jobba hemma.
Ja, eller? Bra tips. Verkligen.
En halvtimme innan lunchen.
Ja, ja, exakt. Ja. För det hinner innan det här teamsmötet liksom. Ja.
Nej, men alltså det är ju ett sätt att, och det kan man göra med en partner också, men för mig är de liksom, de har olika kvaliteter. Och det är också ett sätt att komma i kontakt med, det kan vara med en partner också, men det kan ju vara att man kan sätta en intention om man gör en självnjutningsritual med sig själv och bara, liksom, den här energin som jag genererar nu vill jag använda till, ja, alla möten till eftermiddagen eller liksom, så att, och också så mycket självkärlek som vi kan, som vi behöver. Så kanske tips är att det behöver inte vara så långt. Det kan vara en kvart, det kan vara 10 minuter. Återigen, det behöver inte vara något speciellt mål.
Nej.
Utan det kanske är, jag vill utforska mina bröst idag, och jag vill utforska min njutning i mina bröst, och kanske där inne i badrummet med någon härlig olja och bara såhär, jag kör de här 3 låtarna och bara, det här är liksom min tid. Och det är ju som en meditation.
Verkligen.
För det är ju närvaro, och det är också så här, vidga begreppet på meditation. Att det behöver inte vara stilla sittande på en kudde. Det kan vara. Men det kan också vara, eller sensuella rörelser. Eller, ja.
Fint. Ja. Vad spännande. Jag vet i alla fall vad jag ska göra mer i badrummet i alla fall.
Ja, vad bra.
Jättemysigt. Verkligen. Och om man vill liksom göra mer liksom i närvaro med dig.
Mm.
Då kan man bland annat då gå till dig med dina coaching-samtal. Ja, mm. Och du tar väl egentligen emot både män och kvinnor. Alla olika åldrar egentligen.
Ja, det mm. gör jag. Mm. Jag tror den äldsta jag har haft är 70.
Ah,
och den yngsta 19. Ah. Så det är jättehärligt.
Ah. Och träffas man på plats eller är det mycket så online? Eller hur
jag
brukar
kör
du jobba?
Oftast online.
Mm.
Mm. Av lite olika anledningar. En anledning är att ibland så guidar jag någonting som... Alltså om vi jobbar med läkning av sexualiteten så jobbar jag ofta med dearmorering. Och att dearmorering är ju, jag har liksom inte hittat, jag vet inte om det finns något ord på svenska. Men om man tänker sig att man lägger på sig lager av olika saker som man är med om. Och kroppen rustar sig, vilket gör att vi kan uppleva smärta i kroppen. Eller vi kan uppleva stumhet. Och jag brukar alltid liksom tänka på att all njutning finns redan där i var och en av oss. För ibland så kommer en person till mig som är så här: tror du liksom att det finns någon räddning för mig? Alltså är jag ett hopplöst fall? Det är så här: nej, det är det verkligen inte. All njutning finns där. Men kroppen har en intelligens och lägger på sig olika lager av skydd.
Mm.
Och det fina med att göra dearmorering på sig själv, det är ju att man har det där verktyget för sig själv. Man behöver inte förlita sig på att gå till någon. Och sådana saker, jag menar, jag tror att en del skulle vara bekväm med att göra det fysiskt i samma rum som mig, men många inte.
Ja.
Mm. Så då kan jag guida. Det ger också den här ytterligare, man är trygg, mm. Man är i sitt space, man kan ha sin egen favoritfilt, så man kan liksom låsa dörr. Och, så det funkar väldigt bra, tycker jag, för den här typen av coachning.
Mm.
Så den har jag oftast online.
Ah, gud vad spännande. Men jag förstår verkligen det konceptet med att liksom man får vara i sitt eget... Man ligger i sin egen trygghet liksom. Lilla kockgång liksom. Ja, fint. Men du kommer ju också hålla först nu på fredag faktiskt. Mm. Och det är ju då den andra va?
Mm.
Visst är det andra februari. Mm. Precis, exakt. Då kommer du hålla lite föreläsning här i vår butik på Krukmakargatan. Ja. Kan du berätta lite kort liksom vad vi kommer beröra ungefär? Inte spill the tea såklart, men lite vad vi kommer beröra.
Men jag tänkte prata om, dels lite generellt, kanske lite på det som vi har pratat om nu, bara sätta sexualiteten i kontext. Och sen ska jag prata om yoniägg och hur man kan använda sig av dem.
Verkligen.
Men de är fantastiska och man kan använda dem på så olika sätt.
Mm.
Både för, alltså jag tycker framför allt om att använda dem till att skapa en kontakt med sin yoni, eller vad man än kallar den delen av sin kropp. Men att skapa en kontakt med sin vagina, med sin vulva. Det kan man göra med fingrar och så, men det kan vara väldigt, väldigt vackert att göra med de här vackra äggen.
Precis.
Skapa en relation.
Mm. Precis. Man kan ju också då liksom, om man tänker och tror på att liksom kristaller också kan liksom boosta oss med olika energier, så får man ju också en viss liksom energiöverföring också från kristallen i sig. Våra yoniägg är ju i rosenkvarts.
Mm.
Jag tycker de är super, super härliga.
Jättefina.
Använder du mycket yoniägg generellt själv?
Perioder är när det kommer till yoniägg.
Mm. Hur tycker du är bäst att man börjar, om man är nyfiken på att börja med yoniägg? Vad tycker du är bäst att starta?
Ja, men då tycker jag igen att det är fint att så här, göra det rituellt. Ja. Att göra det liksom, sätta en intention i ägget. Och en väldigt spännande sak som jag brukar använda när jag har, både med individuella klienter, men också jag har en gruppkurs där vi gör det här, och det är att för att lära känna sina egna gränser. Så att mitt första tips när det kommer till yoniägg, tryck inte bara upp ägget. Mm. Tryck inte upp någonting.
Nej, eller hur? Nej, eller hur?
Utan man kan liksom låta ägget, dels är det alltid bra att värma upp sig själv lite. Mm. Alltså beröra sig själv eller dansa eller göra någon breathwork eller något sätt bara värma upp sig själv lite. Man kan också använda ägget att värma upp sin vulva med, att liksom bara dra det runt och bara försöka känna. Och man behöver inte vara jätteupphetsad för att använda ett yoniägg, men lite grann.
Mm.
Och sen bara låta det vila vid själva öppningen och bara känna den kontakten. Och man kan ju faktiskt kommunicera med sin yoni, sin vagina, i det här fallet då de inre delarna, och liksom försöka så här: vill du ha ägget eller inte? Och bara se, så här, får jag någon, ett jag skulle kunna vara till pirra lite, alltså det kan komma fysiska förnimmelser, så för en del människor kommer det ju bara, alltså man bara vet,
ja,
ja, det är ett jag. Och nej kan ju vara att, ja, att man hör det också tydligt, men jag träffar väldigt många kvinnor som är såhär, jag vet inte, jag vet inte om man vill ha ägget eller inte, och det brukar jag alltid rekommendera, lägg det på magen istället, så kan du göra en övning i alla fall. Men att så här, tålamod till att, så det tycker jag är väldigt fint att använda ägget till att så här.
Fint, jättefint. Jag är vackert också beskrivet. Jag har inte tänkt på det på det sättet faktiskt, men jättefint verkligen. Ja.
Och sen kan man ju göra massa spännande saker.
Ja, eller hur? Tillsammans med det. Det kan vi också prata lite mer om. Exakt, ja, verkligen. Jag har hört lite olika, men här, tycker du det är bra att börja med lite mindre eller lite större? Eller och så här, hur tycker du egentligen att det påverkar oss liksom, så här? För dels så stärker det ju bäckenbottenmuskulaturen liksom, så där. Men har du något så här, tips liksom, tycker man ska börja med lite mindre eller större eller?
Alltså så som jag har blivit lärd är ju att hellre börja med ett större. Därför att jag tänkte precis tvärtom, så här, jag skulle börja med ett litet. Men att så här, det kan ju vara svårt att känna det. Och därav kan det vara bra att börja med ett större. Sen är det lite beroende på var man är någonstans i livet. Har man fått barn så brukar rekommendationen vara större. Men även med ett större så kanske man inte känner någonting. Nej. Och att man inte behöver känna att det är något fel att man inte gör det.
Precis.
Det är helt okej att du inte känner någonting. Men ändå den här vetskapen om att
det är där.
Att det är där.
Eller hur?
Och det på något sätt hör jag också från många och tycker själv att det är lättare att liksom föra uppmärksamheten till den här delen av kroppen. Så man kanske inte är så van vid att föra uppmärksamhet om det inte är så att man är i en sexuell situation med en partner. Så att det är också så här, verkligen bygga den där relationen med sin yoni. Annars kan det ju också bli väldigt mycket krav på den delen av kroppen. Om man tänker sig att så här, okay, jag har ingen relation med dig utanför sovrummet. Och när jag är där så vill jag att du ska göra massa olika saker
för mig. Eller hur? Ja.
Så orättvist
relation. Verkligen. Så jag snackar om mycket förväntningar. Jag
känner skam för dig.
Ja. Eller hur? Ja, eller hur?
Så att så här, ha en regelbunden relation. Och då är ju ägget jättefint. Så nu kommer jag inte ihåg vad din fråga var. Men lite större. Ja. Är med.
Fint. Och du kommer ju också hålla en workshop här.
Ja.
I februari. Och vad kommer det vara för workshop? Vad kommer man liksom, vad kommer vi beröra där?
Ja, men då kommer vi att utforska det här som jag kallar för kravlös njutning.
Ja.
Och det handlar ju väldigt mycket om att komma i kontakt med kroppen. Komma ner i kroppen, komma ner i vårt första andra chakra, att verkligen så här uppehålla sig där, utforska sitt bäcken, känna in det, sin cervix, sin livmoder, sin yoni. Så vi kommer göra lite olika saker, lite yoni breathwork, vi kommer göra lite visualiseringar, allting med kläder på, någon sensuell rörelse, och sen så tänker jag också att vi kommer ha lite delningar och så här, för att just så här, att prata och dela är också så värdefullt.
Det är så kraftfullt också, upplever jag faktiskt, att jag släpper ofta väldigt mycket. Bara man har fått säga någonting högt ibland kan ju vara så förlösande.
Verkligen.
Bara få
och känna igen sig i vad någon annan säger. För att ofta går vi med de här grejerna
själva. Ja, precis. Man vågar kanske inte öppna upp för att man tänker att någon ska döma en eller någon ska tycka att man är knäpp. Liksom, på något sätt.
Och så har vi ofta så många liknande
saker.
Och bli inspirerad av någon annan och bara, aha, gör så, wow, det där kan jag också prova.
Och det är så fint tycker jag liksom, och i såna här, jag har varit på väldigt mycket olika typer av workshops liksom, och väldigt många inom det här ämnet, och jag tycker det är så spännande, och varenda gång tycker jag att det är lika utforskande och häftigt, även fast man kanske har gjort liknande grejer innan, så är varenda gång är ju väldigt unik, och varenda gång så är man ju olika människor på plats, så att energierna blir ju så otroligt olika, och just också liksom för att få ta inspiration ifrån någon annans erfarenhet är bland det vackraste jag vet faktiskt, att bara kunna få i stillhet bara få känna in liksom.
Verkligen.
Och få lyssna. Och,
jag älskar också det när det är så här deltagare som bara inspirerar varandra. Eller någon deltagare säger en sak som bara så här, tack för att du
eller hur?
Ja. Det blir mer kraftfullt när du säger det än om jag säger det.
Exakt.
Som deltagare. Så det är super, nej men det är jättefint. Verkligen, det var någonting som jag tänkte, men jag tror jag tappade den tråden. Ja, det kanske kommer.
Ja, härligt. Ja, men det kommer hända jättemycket spännande grejer här ju tillsammans. Och jag tycker att det är så, så viktigt ämne att prata om än en gång. Vi har ju som kvinnor i så många, många år behövt nedprioritera våran sexuella njutning. Vilket har gjort en extremt kravfull Och jag tycker det är så, så inspirerande att du verkligen sätter ett härligt ord och en kontext liksom på det, liksom, det här liksom, att det är kravlöst.
Ja.
Och att vi faktiskt ska kunna få ta tillbaka vår egen sexualitet. För det är faktiskt våran att äga.
Ja, det är våran att äga. Mm. Och att den får uttryckas på det sättet som den vill.
Ja.
I vilka former som den vill. Och att det kan vara väldigt mycket vildare och drägligare.
Ja. Eller hur?
Vad det får vara det.
Ja. Mm. Gud. Härligt. Vilket härligt samtal, Anna. Nu är jag verkligen så här taggad på framtiden.
Nu kommer jag på vad jag skulle säga. Ja. Det är samma det där när en person kommer till en yogastudio. Mm. Bara typ, får jag vara här?
Ja.
Om jag inte är flexibel. Och det är samma här. Att jag verkligen vill bjuda in det där. För det kan ju komma här också. Så här, får jag verkligen vara här? Jag har inte haft en partner på jättelänge. Och jag har inga självnjutningsritualer. Och jag känner inte min kropp så mycket. Mm. Du är så välkommen.
Ja, verkligen. Det ska man ju verkligen veta att så här, när man pratar och berör om det här ämnet. Nu sitter ju du och jag här och pratar utifrån ett perspektiv när vi båda lever med en partner här och nu. Liksom. Mm. Men det här är ju verkligen någonting för precis varenda person på den här jorden.
Ja.
Oavsett hur du definierar dig eller vilket kön du definierar dig med eller vilken könstillhörighet du har. Liksom, så är det ju verkligen så viktigt att prata om för alla.
Ja.
Jag pratar jättemycket med olika män om det här också.
Mm.
Och det här skamfulla som vi känner som kvinnor har kanske inte varit lika kollektivt liksom skamfullt för män, men det är ju väldigt många som känner det också. Och krav och press och stress och allting sånt där, så att ibland kan det också vara, tror jag, eller för mig och min partner var det jätteförlösande att vi båda öppnade upp och pratade om vad vi hade för liksom svårigheter eller utmaningar eller blockeringar och sådär. Och det har hjälpt, vi har hjälpt varandra så otroligt mycket i detta.
Faktiskt. Så fint.
Så jag tror att det är liksom jätteviktigt om man känner någon form av dragning till att öppna upp mer för det här, så bara you go.
Verkligen. Jag har också träffat många män som öppnar upp och delar om prestationsångest och att vara väldigt mån om att verkligen vilja tillfredsställa sin partner och inte veta om man gör det på bästa sätt. Och jag har också delat med män att, alltså, hur många kvinnor som någon gång har fejkat en orgasm. Och det bemöts ju ofta med att så här, alltså, blir ju otroligt ledsna. Och tanken på att så här, tänk om jag har varit med en kvinna som har fejkat en orgasm. Och då brukar jag säga, alltså, antagligen har du det. För att de flesta av oss har gjort det.
Mm.
Så ju mer vi pratar om det här så att vi kan ta... Så vi kan
mötas, liksom, mötas i respekt där. Också, tänker jag. För jag upplever att många män kanske kommer och pratar liksom om att men hur man ska göra för att man inte ska liksom vara för mycket eller för på eller kränka någon eller ta i någon på ett felaktigt sätt som inte känns respektfullt. Och ibland kan vi ju vara, eller vem som helst, ibland kan man som person vara lite dålig på att sätta sina gränser.
Ja.
Och det kan ju också vara svårt att mötas där i att om någon inte kanske sätter sina gränser, så är det svårt att veta vad som är en gräns och inte. Så det är jätteviktigt, tror jag, att prata om.
Det där är ett superviktigt ämne.
Mm.
För vi pratar ju mycket om samtycke, vilket är jättebra att vi gör.
Mm.
Men då är det ju oftast då att en person säger nej och att det ska hedras. Och det är ju givetvis jätteviktigt.
Ja.
Men jag träffar så otroligt många kvinnor som inte har haft koll på att man inte vet.
Nej.
Alltså, säger jag fast kroppen säger nej.
Precis.
Och det är ju extremt svårt för en annan person att kunna tolka det. Så där finns det ju jättemycket.
Mm, ja, precis. Och vi har pratat tidigare också med en vän till mig som brukar prata mycket om så här att om det är ett ja så är det ja. Är det ett nej så är det ett nej. Är det ett kanske så är det nej.
Mm.
Så. Att man känner in det i kroppen. Är det ett så här, yes, då är det ett ja. Men är det ett nja, nej, då är det inte ett ja. Då är det verkligen inte det. Liksom. Och där kanske man kan känna in sin kropp lite grann och känna så här, är det en gräns för mig? Nja, ja, då är det ett nej.
Mm.
Mm.
Och hur man kommunicerar de där gränserna. Mm. För det har jag haft flera kvinnor som har liksom upptäckt när vi har gjort olika övningar. Att så här, och det är ju ofta baserat på tidiga erfarenheter och att man inte har lärt sig. Så att nejet blir väldigt, liksom, kommer ut så
hårt.
Ja. Och liksom få öva på det där. Att så här, men vänta, man kan säga det på ett sätt som som lättare kan tas emot av den andra personen. Och det behöver inte bli att nu har jag förstört och nu kommer det bli en sån här jättekonstig stämning och allt
det här. Exakt.
Och då för att man kanske är rädd för det så blir det ännu mer hårt. Så det finns, det finns mycket att utforska där.
Verkligen. Ja. Jättefint att få prata med dig, Anna. Alltså, jag är verkligen så inspirerad och jättetacksam för allt fint du skapar. För mig som fittbärare och för män och för alla som tillhör olika typer av tillhörigheter. Jättefint, jättetacksam verkligen. Är det någonting som du skulle vilja slänga med dig som en sista grej till personerna som lyssnar på det här avsnittet? Förutom att de då ska komma på fredag om de är i Stockholm. Ja. Och även boka in sig på workshopen såklart.
Absolut. Nej, men jag tänkte på en sak att så här, för jag träffar ganska många kvinnor som säger att så här, men jag pratar inte med mina vänner om det här. Vi pratar inte om det här. Eller så pratar vi om det här på ett visst sätt och sådär. Så kanske om du vågar och vill bara bjuda in och prata med någon vän. För det kan vara så förlösande och så härligt.
Verkligen. More sex talk.
More sex talk. Verkligen. Kanske börja med liksom njutning. Och bara, jag hörde om det här med njutning. Och så här, jag är nyfiken på hur jag kan skapa mig njutning för mig själv. Hur du? Eller, jag vet inte. Ja. Någon sån ingång.
Om man öppnar upp liksom för det. Ah, jättefint. Bra tips. Verkligen. Okej hörni, vi ska runda av här nu. Jättetack för att du har lyssnat. Och Anna kommer som sagt ha en föreläsning här, en gratis föreläsning i våran butik på Krukmogatan 31 i Stockholm på fredag. Det är alltså den 2 februari. Jag hoppas vi ses där. Puss och kram hörni.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Soulcare-podden by Ulla Moon. Om du gillade avsnittet så får du gärna prenumerera på podden och ge oss 5 stjärnor i podcaster-appen så att vi tillsammans kan nå ännu fler Moonfriends. Glöm inte att följa oss på Instagram, där heter vi ullamoon.se, och gå gärna med i vår Facebook-grupp som heter Moonfriends by Ulla Moon för att connecta med andra crazy crystal ladies där ute. Om du är peppad på att uppdatera din kristallgarderob så kan du gå in på vår hemsida ullamoon.se, och där kan du också lära dig ännu mer om kristaller och den spirituella livsstilen. Hoppas att du har en magisk dag, så hörs vi igen nästa vecka.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com